Kapitel 10. Villospår. Ejlkrigarna bröt upp tidigt. När de lämnade Ruidin hade solen ännu inte stigit upp, utan fick bergstopparna i fjärran att avteckna sig i skarp siluett. I tre olika grupper rundade de Kender och kom ner på en karg slättmark som ibland avbröts av kullar, höga stenpelare och flata klippor. Berggrunden skiftade i alla tänkbara nyanser mellan grått och brunt, och ibland löpte långa ränder av röd eller gul ockra genom klipputsprången. Under vandringen mot nordväst passerade de då och då väldiga naturliga stenvalv eller stora stenblock som balanserade uppe på spetsiga klippor, för evig tid på gränsen att tumla ner. Vart Rand än vände blicken såg han taggiga berg resa sig i fjärran. Hela den förödelse som världsfallet hade fört med sig tycktes ha samlats på denna plats som bar namnet Ejlöknen. På de ställen där marken inte bestod av torkad, sprucken lerjord i någon gulbrun färg var det kal, stenig berggrund, och överallt genomkorsades den av klyftor och uttorkade bäckraviner. Vegetationen var sparsam och lågväxt, törnesnor och bladlösa växter med långa taggar. De fåtaliga blommorna, vita, röda eller gula, utgjorde häpnadsväckande färgklickar. På sina ställen täcktes marken av strävt gräs, och undantagsvis kunde man få se ett lågt förvridet träd. Oftast hade även de törnen eller taggar. Jämfört med Kender och dalen där Ruidin låg såg detta landskap emellertid nästan frodigt ut. Luften var så klar och landet så kalt att Rand tyckte att han kunde se flera mil åt alla håll. Denna luft var emellertid lika torr som förut, solen lika skoningslös där den hängde i den klara skyn likt en klump smält guld. Rand hade virat en chauffa runt huvudet i ett försök att hålla solen borta. Och med jämna mellanrum tog han en klunk ur vattenflaskan som hängde vid Gidins sadel. Märkligt nog tycktes det hjälpa att ha på sig en rock. Han svettades lika mycket, men under det röda yllet förblev hans skjorta fuktig och gav honom en viss svalka. Märt hade tagit en tygremsa och knutit fast en stor vit tygbit över huvudet. Det såg ut som något slags besynlig mössa som hängde ner i nacken. Han skuggade hela tiden ögonen mot det skarpa ljuset och förde nu det märkliga svärdsbjutet med korpmärkena som en lans med änden vilande mot stigbygeln. Deras grupp bestod av drygt 400 jindokrigare. Rand och Matt red i täten tillsammans med Ruark och Hearn. Ailmännen gick naturligtvis till fots medan tälten och en del av bytet från Tyr låg lastat på packmulor och hästar. Ett antal av Jindos spjudjungfrur var spridda framför dem som spejare, och bakom dem gick stenhundarna som eftertrupp. Huvudgruppen kantades av vaksamma ögon, kastklara spjut och skjutfärdiga bågar. Ruidins fred skulle gälla tills de som hade färdats till Kender återvände till sina egna boplatser. Men som Ruark förklarade för Rand hade det hänt att man tagit miste. Och vare sig blodspris eller ursäkter förde de döda tillbaka från graven. Ruark tycktes hålla risken för ett misstag ovanligt stor, säkerligen delvis på grund av Shaido-gruppen. Shaido-klanens marker låg bortom dem som tillhörde Tardats klan, där Jindo ingick som en sept. Från Kender låg de åt samma håll och de båda grupperna gick jämsides med ett avstånd på kanske en kvarts mil mellan sig. Enligt Ruark borde Kaladin ha väntat ännu en dag på att hans bror skulle komma tillbaka. Att Rand hade sett Maradin efter att denna hade rivit ut sina egna ögon spelade ingen roll. 10 dagar var den utmätta tiden. Att ge sig av innan den tiden hade förflutit var liktydigt med att svika den som hade trätt in i Ruidin. Trots det hade Kaladin gett Shaido-krigarna order om att packa ihop tälten så fort han såg att Jindo lastade sina packdjur. Shaido hade sin egen eftertrupp och sina egna spanare. De gav intryck av att inte ta någon notis om Jindo-gruppen. Men utrymmet mellan dem blev aldrig mycket större än 300 steg. Enligt seden skulle man ha vittnen från ett halvdussin av de större septerna när man sökte få klanhövdingens märke, och Kaladins krigare var åtminstone dubbelt så många som Hearns. Rand misstänkte att den tredje gruppen, halvvägs mellan Shaidu och Tardat, var orsaken till att mellanrummet inte minskade, både plötsligt och våldsamt. De visa gick till fots, precis som alla de andra Eil. Däribland de märkliga vitklädda männen och kvinnorna, som Ruark kallade för Guy Shane, och som ledde packhästarna. De var tydligen inte tjänare i egentlig mening, men Rand trodde inte att han riktigt hade förstått Ruarks förklaring om heder, förpliktelser och stridsfångar. Hearn hade varit ännu mer förvirrande och låtit som om han var tvungen att förklara varför vatten var vått. Moraine, Egwene och Lern red med de visa, åtminstone de båda kvinnorna. Väktaren red med sin stridshingst lite närmare Shaidu-krigarna och iakttog dem lika uppmärksamt som han spanade över det karga landskapet. Ibland gick Egwene eller Moraine till fots och talade med de visa. Rand skulle ha gett sitt sista öre för att få höra vad de sa. De tittade ofta åt hans håll, snabba blickar som det säkert inte var tänkt att han skulle märka. Av någon anledning hade Egwene håret uppsatt i två flätor med röda band inflätade, som en brud. Han visste inte varför. Han hade sagt något om dem innan de lämnade Chandar, bara nämnt dem, och hon hade blivit rasande. Elaine är rätt kvinna för dig. Han tittade förvirrat ner på Avienda. Den trotsiga blicken var tillbaka i hennes grönblå ögon, men under den anade man fortfarande en stor avsky. Hon hade väntat utanför hans tält när han vaknade på morgonen, och sedan dess hade hon inte gått längre än 3 steg från honom. Det var uppenbart att de visa hade skickat henne för att spionera på honom, och lika uppenbart att de inte trodde att han skulle förstå det. Hon var söt, och de förutsatte att han var för dum för att se längre än så. Säkerligen var detta anledningen till att hon gick i kjol nu och var obeväpnad, bortsett från en liten slidkniv. Kvinnor verkade tro att alla män var helt enfaldiga. Vid närmare eftertanke insåg han att ingen av Eilmännen hade sagt någonting om hennes nya kläder. Men till och med Ruark undvek att titta på henne någon längre stund. Förmodligen visste de varför hon var där, eller hade någon aning om de visas plan och ville inte tala om det. Ruidin. Han visste fortfarande inte varför Avienda hade varit där. Ruark muttrade om kvinnoangelägenheter, och det märktes tydligt att han inte ville diskutera saken i hennes närhet. Eftersom hon vägrade vika från Rands sida blev det omöjligt att diskutera det alls. Nu lyssnade i varje fall klanhövdingen uppmärksamt, liksom Hearn och alla andra Jindo-krigare inom hörhåll. När det gällde Eil kunde det vara svårt att avgöra, men han tyckte att de såg roade ut. Mert visslade lågt för sig själv och tittade demonstrativt på allting utom de båda. Likväl var detta första gången på hela dagen som hon hade sagt någonting till honom. Vad menar du? Frågade han. Den bylsiga kjolen besvärade henne inte där hon med långa kliv gick bredvid Jadin. Nej, inte gick, skred. Hade hon varit en katt skulle hon ha piskat med svansen. Elaine är en våtlänning av samma slag som du själv. Hon kastade arrogant med huvudet. Den korta hårtofsen som Eilkrigare sparade i nacken saknades, och sjalen som var knuten runt hennes huvud dolde nästan allt håret. Precis rätt kvinna för dig. Är hon inte vacker? Hennes rygg är rak, hennes lemmar starka och spänstiga, hennes läppar som fylliga kärleksäpplen, hennes hår är likt spunnet guld, hennes ögon blå safirer, hennes hy är slätare än det finaste silke. Hennes byst fast och vackert rundad. Hennes höfter är... Han avbröt henne häftigt med blossande kinder. Jag vet att hon är söt. Vad håller du på med? Jag beskriver henne. Abianda tittade upp mot honom med rynkad panna. Har du sett henne i badet? Jag behöver inte beskriva henne om du har sett. Jag har inte sett. Han önskade att hans röst inte varit så ansträngd. Ruark och de andra lyssnade. Det var tydligt nu. Deras ansikten var så behärskade att de omöjligt kunde vara annat än roade. Mert himlade med ögonen med ett ohöljt spjuveraktigt leende. Kvinnan bara ryckte på axlarna och rättade till sjalen. Hon borde ha ordnat det. Men jag har sett henne och jag ska handla som hennes nästan syster. Hennes betoning antydde att hans nästan syster kanske skulle ha gjort likadant. Ale-folket hade besynliga seder, men det här var vansinne. Hennes höfter. Sluta upp med det där. Hon sneglade på honom. Hon är rätt kvinna för dig. Elaine har lagt sitt hjärta som brudkrans vid dina fötter. Tror du att det finns någon i klippan som inte visste det? Jag vill inte prata om Elaine, sa han resolut. Sannoliken inte om Avienda tänkte fortsätta som hon hade börjat. Bara tanken fick honom att rodna igen. Kvinnan verkade inte bry sig det minsta om vad hon sa eller vem som hörde det. Du gör rätt i att rodna. Du som försköt henne när hon hade blottat sitt hjärta för dig. Aviendas röst var hård och föraktfull. Två brev skrev hon. Blottade sig lika mycket som om hon hade klätt av sig under din moders tak. Du lockar henne till kyssar i undangömda hörn och sen försmår du henne. Hon menade varje ord i båda sina brev, Rand Althor. Det har Egwene sagt till mig. Hon menade varje ord. Vad har du för avsikter med henne, våtlänning? Rand drog fingrarna genom håret och fick rätta till sin chauffa. Menade Elaine varje ord i båda breven? Det var helt enkelt omöjligt. Det andra sa emot det första nästan punkt för punkt. Plötsligt hajade han till. Egwene hade berättat om Elaines brev. Diskuterade kvinnor såna här saker sinsemellan? Hjälptes de åt att räkna ut bästa sättet att förvirra en man? Han kom på sig själv med att sakna Min. Min hade aldrig gjort honom till åtlöje, åtminstone inte mer än en eller två gånger. Och hon hade aldrig förolämpat honom, fast hon hade förstås kallat honom fåraherde några gånger. Men han kände sig till fred tillsammans med henne, varm på ett underligt vis. Hon fick honom aldrig att känna sig som en fullständig idiot, så som Elaine kunde göra, och nu är vi ända. Hans tystnad tycktes göra Ale-kvinnan än mer irriterad, om nu detta var möjligt. Hon muttrade för sig själv, trampade på som om hon ville krossa någonting under fötterna och rättade till sjalen minst ett halvdussin gånger. Till slut tystnade hennes muttrande, men istället började hon stirra på honom, som en gam. Han begrep inte hur hon undvek att snubbla och falla pladask. Varför tittar du på mig på det där viset? Frågade han uppfordrande. Jag lyssnar, Randall Thor. Eftersom du önskar att jag ska vara tyst. Hon log sammanbitet. Tycker du inte om att jag lyssnar på dig? Han tittade förbi henne på Mert som skakade på huvudet. Kvinnor gick bara inte att begripa sig på. Rand försökte koncentrera sig på det som låg framför honom. Men det var svårt när Avienda stirrade så på honom. Visserligen hade hennes ögon varit vackra om de inte var så fulla av trots. Men han önskade att hon kunnat vända dem åt något annat håll. Mert höll upp handen mot den skarpa solen och gjorde sitt bästa för att inte titta på Rand eller Ale-kvinnan som marscherade mellan deras hästar. Han kunde inte begripa varför Rand fann sig i att ha henne där. Avienda var visserligen nog så söt, mer än söt, nu när hon hade någonting som liknade ordentliga kläder på sig. Men med en huggorm till tunga och ett humör som fick Ninive att verka ödmjuk. Han var glad att det var Rand som fick dras med henne, inte han. Han drog tygstycket från huvudet och torkade svetten ur ansiktet. Sen knöt han fast det igen. Hettan och den evindliga solen i ögonen började gå honom på nerverna. Fanns det ingen skugga i hela detta land? Svetten fick det att svida i såren. Han hade vägrat låta Moraine hela honom när hon väckte honom natten före, precis när han äntligen hade lyckats somna. Några blessyrer var ett lågt pris för att slippa bli behandlad med kraften, och de visas motbjudande te hade rått bot på hans huvudvärk, mer eller mindre i varje fall. Det som felades honom i övrigt trodde han inte att Moraine kunde göra någonting åt, och han tänkte inte berätta om det för henne förrän han begrep det själv, om ens då. Han ville inte ens tänka på det. Moraine och de visa bevakade honom. Egentligen var det väl Rand de bevakade, men det kunde gå på ett ut. Till hans förvåning hade den visa med det eldröda håret, Melaine, klättrat upp bakom Aesedain på Aldrabe. Hon satt ostadigt där och höll Moraine om livet medan de pratade. Melaine var en mycket vacker kvinna med sina eldiga ögon. Förutom att hon kunde leda kraften förstås. En man fick vara en fullständig dåre för att ge sig i lag med en sån kvinna. Han skruvade sig i prickens sadel och påminde sig om att Ailes göromål inte var hans angelägenhet. Jag har varit i Ruidin. Jag har gjort vad de där ormfigurerna sa att jag måste göra. Och vad hade det gett honom? Det här fördömda spjutet, en silvermedaljong och... Jag skulle kunna ge mig av med en gång. Om jag har minsta gnutta förnuft i skallen är det just vad jag gör. Han kunde ge sig av. Försöka hitta ut ur öknen på egen hand innan han dog av törst eller solsting. Han kunde göra det om nu inte Rand fortfarande drog i honom, höll honom fast. Enklaste sättet att ta reda på det var att försöka rida därifrån. Han tittade ut över det ogästvänliga landskapet och grimaserade. Det började blåsa. Det kändes som om vinden kom från en överhettad bakugn och små virvelvindar fick sanden att yra över den spruckna marken. Bergen i fjärran darrade i den varma luften. Det var kanske bäst att stanna kvar ett tag till. En av spjutjungfrurna som hade spanat framför dem kom travande tillbaka, slöt upp bredvid Ruark och talade lågmält med honom. När hon var klar log hon ett blixtrande leende mot Mert och han fick fullt upp med att trassla ut en taggig kardborre ur prickens man. Han mindes henne allt för väl. En rödhårig kvinna vid namn Dorinda, ungefär lika gammal som Egwene. Dorinda var en av dem som hade övertalat honom att leka jungfrukyssen. Hon hade tagit den första panten. Det var inte det att han inte ville möta hennes blick och sannoliken inte att han inte kunde, men det var viktigt att hålla sin häst fri från kardborrar och liknande. Gårdfarihandlare, kungjorde Ruark när Dorinda löpte iväg åt samma håll som hon hade kommit ifrån. Gårdfarihandlare med vagnar på väg hitåt. Han lät inte glad. Märts min ljusnade däremot betydligt. En gårdfarihandlare var kanske precis vad han behövde. Om Karn hade hittat in skulle han hitta ut också. Han undrade om Rand anade vad han tänkte. Hans ansikte hade blivit lika uttryckslöst som någon Ailemans. Ailekrigarna skyndade på sina steg en aning. Carladins grupp härmade Jindokrigarna och de visa nästan utan att tveka. Förmodligen hade deras spanare kommit med samma besked och marscherade nu så fort att hästarna fick hålla snabb skritt för att hinna med. Solen besvärade överhuvudtaget inte Ailefolket, inte ens Gaishan i sina vita kaftaner. De såg ut att sväva fram över den sargade marken. Efter mindre än 2 mils marsch kom vagnarna inom synhåll. De var 1,5 dussin och körde i en lång rad. Allihop visade tecken på hårda strapatser och överallt fanns reservhjul fastsurrade. Trots ett ytterlager av gult damm såg de 2 första ut som vitmålade lådor på hjul eller små hus. De hade till och med en trätrappa på baksidan och en skorstenspipa i plåt som stack upp genom taket. De tre sista drogs av 20 mulor vardera och såg precis ut som väldiga tunnor. De var också vita och säkerligen fulla med vatten. De som rullade fram däremellan såg ut som gårdfarihandlarnas vagnar i Tjufloden med höga kraftiga hjul och stora nätsäckar fulla med slamrande grytor och andra saker som hängde längs de höga rundade överbyggnaderna av tältduk. Vagnsförarna höll in så fort de fick syn på eldkrigarna och väntade på att de tre kolonnerna skulle komma fram till dem. En kraftig kar i ljusgrå rock och mörk vidbrättad hatt klättrade ner från ledarvagnen och ställde sig att titta på dem. Då och då tog han av den flatkulliga hatten och torkade sig om pannan med en stor vit näsduk. Mert kunde inte klandra honom om han blev nervös inför åsynen av kanske 1500 ale som hastigt närmade sig. Det märkliga var hur ale-männen närmast kring Mert såg ut. Ruwak, som stegade på framför Rands häst, såg bister ut och Hörns min skulle kunna få stenar att spricka. Jag förstår inte det här, sa Mert. Ni ser ut som om ni tänker slå ihjäl någon. Det skulle sannligen sätta hans förhoppningar på skam. Jag trodde att det fanns tre sorters människor som ni ale tillät i öknen. Gårdfarihandlare, lekare och farande folket. Gårdfarihandlare och lekare är välkomna, svarade Hörn bryskt. Om det här var ett välkomnande ville Mert inte se älgkrigarna när de var ogästvänliga. Hur är det med farande folket då? Frågade han nyfiket. När Hörn inte sa någonting tillade han. Knåparna, Truafern. Septhövdingens min blev ännu barskare innan han vände blicken tillbaka till vagnarna. Avienda tittade på Mert som om han var en idiot. Rand kom närmare Mert med Jidin. Jag skulle inte tala med Eil om knåpare om jag var som du, sa han tyst. Det är ett känsligt ämne. Säger du det så? Varför skulle knåpare vara ett känsligt ämne? Jag tycker de verkar känsliga så det räcker när det gäller den här gårdfarihandlaren. Gårdfarihandlare förresten. Jag kan minnas köpmän som har kommit till Tjufloden med färre vagnar än han har. Han har kommit in i eilöknen, skrockade Rand. Jidin kastade med huvudet och dansade några steg. Jag undrar om han kommer att lämna den igen. Rands skeva leende nådde inte ögonen. Ibland önskade Mert nästan att Rand kunde bestämma om han skulle vara galen eller ej och få det överstökat. Nästan. När de var 300 steg från vagnarna gav Ruwak tecken att truppen skulle stanna och han och Hörn fortsatte ensamma. Det föreföll åtminstone ha varit hans avsikt, men Rand kom efter på sin apelkastade hingst och hans livvakt på 100 jindokrigare följde dem. Och naturligtvis Avienda som gick så nära att hon lika gärna kunde ha varit bunden vid Rands häst. Mert red också med. Om Ruwak skickade iväg Karn tänkte inte Mert missa chansen att följa med. Karladin kom stegande ur Shaido-gruppen, ensam. Kanske gjorde han bara samma sak som Ruwak och Hörn hade tänkt sig. Men Mert misstänkte att han ville visa att han vågade gå ensam, medan Rand behövde 100 vakter. Till en början verkade det som om Moraine också skulle gå fram, men de visa samtalade med henne och de stannade alla där de var. Fast de gav noga akt på vad som hände. Aes Sedain satt av, fingrade på något litet glänsande föremål och Egwene och de visa samlades kring henne. När de kom närmare inpå tycktes den storvuxne mannen i den grå rocken trots allt inte vara så nervös, även om han hajade till när spjutjungfrunna plötsligt reste sig från marken och omringade hans vagnar. Vagnförarna, hårdföra karar med mer än sin andel av värd och knäckta näsor, såg ut att vilja krypa ner under kuskbocken. De var kanske gamla stridshundar, men ale-krigarna var vargar. Gårdfarihandlaren återvann genast fattningen. Även om han var storväxt så var han inte fet. Den tunga kroppshyddan bestod av muskler. Han tittade intresserat på Rand och Mert där de satt på sina hästar, men riktade sig omedelbart till Ruwak. Hans kroknäsa och mörka sneda ögon gav det fyrkantiga, svartmuskiga ansiktet ett rovgirigt drag som inte mildrades av att han satte på sig ett brett leende och tog av den bredbrättade hatten i en svepande bugning. "Jag är Hernán Cardare," sa han, "gårdfarihandlare. Jag söker Kalla klippornas boplats, mina nådiga herrar, men jag handlar med alla och en var. Jag har många utsökta." Ruark avbröt honom med iskall stämma. "Du är inte på väg mot Kalla klipporna eller någon annan boplats. Hur har du kunnat komma så här långt från drakmuren utan vägvisare?" "Det vet jag inte riktigt, nådiga herre." Cardare hade fortfarande kvar leendet på sina läppar, men det blev lite spänt i mungiporna. "Jag har färdats öppet. Detta är första gången jag är så här långt söderut i det trefaldiga landet. Jag trodde att det kanske inte fanns några vägvisare här." Karladin fnös högljutt och snurrade lojt med ett av sina spjut. Cardare drog upp axlarna som om han redan kände stålet glida in mellan rebenen. "Det finns alltid vägvisare," sa Ruark kallt. "Du har tur som har kommit så här långt utan någon. Tur att du inte är död eller på väg tillbaka till drakmuren till fots, utan annat än ditt eget skinn att skyla dig med." Cardare log ett hastigt besvärat leende och klanhövdingen fortsatte. "Tur att du mötte oss. Hade du fortsatt 2 eller 3 dagar till åt det här hållet skulle du ha kommit till Ruidin." Gårdfarihandlaren blev grå i ansiktet. "Jag har hört..." Han avbröt sig för att svälja. "Det visste jag inte, mina nådiga herrar. Ni måste tro mig, någonting sånt skulle jag aldrig göra med avsikt. Inte ens av misstag," tillade han skyndsamt. "Ljuset ska veta att jag talar sanning." "Det är väl," sa Ruark. "Straffen är stränga. Du kan färdas med mig till Kalla klipporna. Det skulle inte gå an att du kom vilse igen. Det trefaldiga landet kan vara en farlig plats för dem som inte känner det." Karladin tittade upp med trotsig blick. "Varför inte med mig?" sa han med vass röst. "Det är Shaido som har flest krigare här, Ruark. Enligt seden ska han färdas med mig." "Har du blivit klanhövding när jag inte såg det?" Den rödhårige Shaido-krigaren rodnade, men Ruark visade inga tecken på skadeglädje. Han fortsatte bara med samma tonlösa röst. "Gårdfarihandlaren söker Kalla klipporna. Han färdas med mig. De Shaido som är med dig kan handla med honom under färdens gång. Tardad törstar inte så efter gårdfarihandlare att vi försöker behålla dem för oss själva." Karladins uppsyn blev allt mörkare, men även om rösten sprack av ansträngningen förmådde han sig att tala i mildare ton. "Jag kommer att slå läger nära Kalla klipporna, Ruark. Han som kommer med gryningen är hela älfolkets angelägenhet, inte bara Tardats. Shaido ska ha sin rättmätiga plats. Även Shaido ska följa han som kommer med gryningen." Ännu hade han inte tillstått att det var Rand, insåg Mert. Rand blickade mot vagnarna och tycktes inte lyssna på vad Karladin sa. Ruark var tyst en kort stund. "Shaido är välkomna som gäster i Tardats marker, om de kommer för att följa han som kommer med gryningen." Under hela ordväxlingen hade Cardare torkat sig energiskt med näsduken. Förmodligen såg han framför sig hur han kom i kläm mellan 2 krigande ale-klaner. Han gav eftertryck åt Ruarks inbjudan med en djup, lättad suck. "Tack, nådiga herrar, tack." Förmodligen för att de inte hade dödat honom. "Ni vill kanske ta en titt på vad mina vagnar har att erbjuda. Kanske är det någon särskild liten sak som kunde vara till glädje." "Senare," sa Ruark. "Vi stannar för natten vid Imreval. Du kan visa dina varor där." Karladin hade vänt sig och gått så snart han hörde att Ruark nämnde Imreval. Vad nu det var för plats. Cardare började sätta på sig hatten igen. "En hatt," sa Mert och red närmare gårdfarihandlaren. Om han nu måste stanna i öknen ett tag till kunde han åtminstone se till att han slapp på den fördömda solen i ögonen. Du får en guldmarker för en hatt som den där. Avgjort, hördes en melodiös, beslöjad kvinnoröst. Mert såg sig omkring och hajade till. Den enda kvinnan inom synhåll, förutom Avienda och spjutjungfrorna, var på väg mot dem från vagnen bakom Kadares. Hon passade dock inte alls ihop med rösten, som var bland det vackraste han någonsin hade hört. Rand rynkade pannan och skakade på huvudet, och det hade han goda skäl till. Kvinnan var en fot kortare än Kandare, men vägde minst lika mycket som han. Hennes mörka ögon försvann nästan bakom fettvalkar som dolde om de var sneda eller ej. Men hennes näsa var en stor böjd historia som fick gårdfarihandlaren att se ynklig ut. En klänning i gräddvitt siden var spänd runt hennes väldiga kroppshydda, och i det sträva svarta håret satt siliga elfenbenskammar som höll fast en tunn vit spetsduk. Hon rörde sig med en lätthet som inte alls passade till den oformliga kroppen, nästan lika graciöst som spjutjungfrurna. Ett gott bud, sa hon med sin melodiösa röst. Jag är Cale Chagoy, gårdfarihandlare. Hon snappade åt sig hatten från Kadare och räckte den upp mot Mert. Ett gediget hantverk, nådige herre, och så gott som ny. En sån behöver ni för att överleva i det trefaldiga landet. Här kan en man dö. Hon knäppte med de feta fingrarna som en pisksnärt. Så lätt som så. Hennes plötsliga skratt hade samma hesa, mjuka karaktär som rösten. Eller en kvinna för den delen. En guldmarker, sa ni. När hon tvekade glittrade de halvt begravda ögonen med korpsvart glans. Jag ger sällan någon samma erbjudande två gånger. En besynlig kvinna, minst sagt. Kadare protesterade inte, frånsett en nästan omärklig grimas. Om Cale var hans kompanjon rådde det ingen tvekan om vem av dem som bestämde. Och om hatten kunde hindra att Mert fick huvudet sönderbränt var den värt priset vad honom anbelangade. Han gav henne en tairensk marker och hon bet i den innan hon släppte hatten. Fantastiskt nog passade den på hans huvud, och även om det inte var svalare under det vida brättet fick han åtminstone välsignad skugga för ögonen. Han stoppade ner tygstycket i ena rockfickan. Önskar ni andra någonting? Den voluminösa kvinnan lät blicken glida över älkrigarna. Vilket vackert barn, mumlade hon när hon såg Avienda och blottade tänderna i något som kunde vara ett leende. Till Rand sa hon lent, och ni, nådiga herre. Att höra denna röst komma ur ett sådant ansikte var sannerligen förvirrande, särskilt med en så honungsljuv ton. Någonting för att skyla er i detta vilda land. Rand vände Jadin så att han kunde iaktta vagnsförarna och skakade bara på huvudet. Med chauffan runt huvudet såg han sannligen ut som en ailman. Vänta tills ikväll, Cale, sa Kadare. Vi öppnar butiken ikväll på en plats som heter Imrevel. På så vis. Ett långt ögonblick blickade hon mot Shido-kolonnen och sen ännu längre på de visas grupp. Så vände hon sig plötsligt om, gick mot sin egen vagn och sa över axeln till gårdfarihandlaren. Varför står du då här och uppehåller de nådiga herrarna? Sätt fart, Kadare, sätt fart! Rand stirrade efter henne och skakade på huvudet igen. Det stod en lekare borta vid hennes vagn. Mert blinkade, i tron att det var hettan som fick honom att se i syne, men mannen var kvar. Det var en medelålders mörkhårig kar klädd i en mantel som var täckt med brokiga lappar. Han iakttog oroligt gruppen tills Cale föste honom framför sig upp för vagnstrappan. Kadare tittade på den vita vagnen med en minst lika uttryckslös min som någon ailman för att sen stega iväg till sin egen. I sanning ett märkligt sällskap. Såg du lekaren, sa Marty Rand som nickade tankspritt medan han spanade över raden med vagnar som om han aldrig hade sett en vagn förut. Ruark och Hörn var redan på väg tillbaka till de andra Jindokrigarna. De 100 som omgav Rand väntade tålmodigt, delade sin uppmärksamhet mellan honom och allt som var stort nog att gömma en mus. Vagnsförarna började samla ihop tömmarna, men Rand rörde sig inte. Besynliga figurer, de där gårdfarihandlarna. Eller vad säger du, Rand? Fast man måste väl vara besynlig för att ge sig ut i öknen överhuvudtaget. Se bara på oss. Evienda gjorde en grimas, men Rand tycktes inte ha hört. Matt ville att han skulle säga någonting, vad som helst. Tystnaden var enerverande. Tänk att det skulle vara en sån ära att eskortera en gårdfarihandlare, så att Ruwark och Carladine skulle behöva träta om det. Begriper du någonting om deras G.A.T.O.? Du är en dåre, muttrade Evienda. Detta har ingenting med G.A.T.O. att göra. Carladine försöker uppträda som en klanhövding. Ruwark kan inte tillåta det förrän han har varit i Ruidin. Shido skulle stjäla ett ben från en hund. De skulle stjäla benet och hunden. Men inte desto mindre förtjänar de att ha en riktig hövding. På grund av Randall Thor måste vi nu tillåta 1000 av dem att slå upp sina tält på vår mark. Hans ögon, sa Rand, utan att ta blicken från vagnarna. En farlig man. Mert tittade frågande på honom. Vems ögon? Carladins. Kadares ögon. Hur mycket han än svettades och bleknade så förändrades inte ögonen. Man måste alltid se på ögonen. Han är inte vad han tycks vara. Visst, Rand. Mert skruvade sig i sadeln och lyfte tyglarna som för att rida vidare. Tystnaden hade kanske inte varit så illa ändå. Man måste se på ögonen. Rand flyttade sin uppmärksamhet till topparna på de närmaste klipporna och stenspirorna, vred huvudet fram och tillbaka. Det är tiden det hänger på, mumlade han. Tiden lägger snaror. Jag måste undvika deras medan jag lägger ut mina egna. Mert kunde inte urskilja någonting där uppe. Bara spridda buskar och enstaka förkrympta träd. Evienda tittade mot höjden med rynkad panna. Sedan mot Rand. Hon rättade till sjalen. Snaror, sa Mert. Ljus. Låt honom ge mig ett svar som inte är vansinnigt. Vem är det som lägger ut snaror? En kort stund tittade Rand på honom som om han inte förstod frågan. Gårdfarihandlarnas vagnar hade börjat rulla med en eskort av spjutjungfrur som löpte jämsides. Vagnarna vände för att följa Jindo-kolonnen när de marscherade förbi med Shido som en spegelbild på andra sidan. Framför dem sprang fler spjutjungfrur som spanare. Det var bara ale-krigarna runt Rand som stod stilla. Men de visas sällskap dröjde sig kvar, tittade på dem. Av Egwens gester slöt sig Mert till att hon ville gå och se vad som stod på. Man kan inte se det eller känna det, sa Rand till sist. Han böjde sig lite mot Mert och viskade, men högt som på skämt. Vi rider med ondskan nu, Mert. Ta dig i akt. Åter med samma skeva leende på läpparna betraktade han hur vagnarna tungt rullade förbi. Tror du att Kadare är ond? Han är en farlig man, Mert. Ögonen avslöjade alltid. Fast vem vet? Och varför ska jag oroa mig när Moraine och de visa har mig under uppsikt? Och vi får inte glömma Lanfear. Har någon man någonsin förut haft så många vaksamma ögon på sig? Med ens rätade Rand på sig i sadeln. Det har börjat, sa han tyst. Vi får hoppas att jag har samma tur som du, Mert. Det har börjat, och nu finns det ingen återvändo, hur bilan än faller. Han nickade för sig själv och red efter Ruwark. Evienda gick bredvid honom och de 100 ale-krigarna följde efter. Mert följde också gladligen med. Det var utan tvekan bättre än att bli lämnad kvar. Den flammande solen stod högt på den blå himlen. De hade en lång färd framför sig innan den gick ner. Det hade börjat. Vad menade han med att det hade börjat? Det hade börjat redan i Ruidin, eller snarare i Imonswall, på vinternatt för mer än ett år sedan. vida med ondskan och ingen återvändo. Och Lanfear. Rand balanserade på en knivsudd nu, så mycket var säkert. Det måste gå att komma ut ur öknen innan det var för sent. Då och då tittade Matt på gårdfarihandlarnas vagnar. Innan det var för sent, om det inte redan var det.